Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Let's get this ball rolling.
Det är dags för ett nytt avsnitt av Studio Peking. Idag så snackar vi upp damernas premiär. Vi ska lyssna till intervjun Maja Regnos-Valcic och så såklart sist kommer scenerna i Sölvesborg. Då är vi här igen, ny vecka, nytt avsnitt av Studio Peking. Jag heter Jakob Schelin, med mig idag igen så har vi Christer Gustafsson. Hur är läget?
Det är bra, det börjar nästan bli vana. Det är tredje gången nu, va?
Ja, två gånger är en tillfällighet och tre gånger då börjar man närma sig vana.
Precis, det känns tryggt i alla fall.
Vi kommer såklart till debaclet med herrarna och deras historiskt svaga start på Allsvenskan och vad som händer nu. Framförallt lite vad som hände där nere i Blekinge i helgen som gick. Men vi ska börja med det som väntar härnäst och det är en till seriepremiär. Damlaget drar igång och har också en diger uppgift framför sig med borta match mot Häcken. Inte vilket lag som helst.
Snackar man jämförelse med förra året så fick IFK Norrköping en väldigt bra start. Man hade också ett väldigt men ganska gynnsamt schema också när man kom in som nykomling. Man mötte Växjö hemma som också var en nykomling som man vann. Fick kämpa lite med den, man vann ändå. Sen när man IFK Kalmar borta som visade sig vara ett nästan historiskt dåligt lag. Så att man kom in i säsongen väldigt bra förra året och fick poäng med sig tidigt så att man kunde liksom leva på det på något sätt. Häcken borta nu, det är en start som tvärtom är det tuffaste man kan få egentligen. Så att IFK får bekänna färg direkt.
Vad har vi det här laget inför seriestart egentligen?
Problemet är att det är svårt att veta. Det är så fånigt att gå till det egentligen hela tiden att man inte vet vart lag står. För det, så är det såklart för alla lag innan en säsong börjar. Men IFK Norrköping har ju fått ihop sitt lag ganska sent. Nyförvärvarna har kommit in här till slut men det tog sin tid och man har inte spelat ihop sitt lag kanske riktigt så mycket som man hade velat. Så det är ganska svårt att veta vart IFK står. Det finns en del spännande nyförvärv men hur smälter de in i det här laget och hur får man då funka tillsammans? Det vet vi väldigt lite om än så länge för de har spelat väldigt lite tillsammans.
För när de väl fick alla nyförvärv på plats då var också en stomme i väg att spela landslags. Ja, landskampen med U23 till exempel.
Så är det, och den sista pusselbiten har inte ens kommit än med Vesna Milivojevic. Så att, hela laget har inte ens varit samlat på det sättet överhuvudtaget. Så att, det är klart att det finns vissa frågetecken och vissa saker som man inte riktigt vet vart IFK står.
Tor-Arne Fredheim uttryckte det i en intervju som ni har nog kunnat läsa på sajten när det här podden publiceras. Att han känner en oro för att han inte vet var laget står någonstans. Att han aldrig har varit med om en sån här scen för säsong och framförallt ett landslagsfönster så sent in på seriepremiären. Men hur mycket har IFK själva satt sig i den här sitsen med att rekrytera laget sent?
Det kan ju egentligen bara Torne Freven själv svara på beroende på hur pass mycket man har jobbat och försöka få in spelare tidigare än vad man har fått. Så att säga. Det har man ju säkert gjort, men det kanske också är så att det har varit svårt att hitta rätt spelartyper. Man har ju fått gå rätt mycket till marknader som är ganska långt bort. Det är USA och Australien och där man fiskar. Man har ju uppenbarligen inte hittat tillräckligt många spelare här i Sverige för att kunna plocka dem tidigare än så. Så att, ja, beroende på lite alltså, vart man har varit och hur man har agerat så kan det vara IFKs ansvar till viss del att man har hamnat här. Men det är också så att det kan vara en svår marknad då, att hitta rätt också.
Tycker du om truppen man har satt ihop på värvningarna?
Av det jag har sett så tycker jag att vissa värvningar är spännande faktiskt, måste jag säga. Jag gillar Samantha Carey på vänsterbacken där hon har spelat än så länge. Hon har känt som en spelare som kommer att lyfta IFK Norrköping och kommer in med fart och kommer att göra det bra i damallsvenskan, det tror jag. Fanny Andersson är ett klassförvärv. Sen finns det några som man liksom inte riktigt vet. Stara Kanotte Fornes, anfallaren från Hammarby, känns som att hon har en nivå i sig, men hon spelar ut och in i laget i Hammarby i fjol. Sen är Hammarby Sveriges bästa lag just nu, så att hon har förmodligen en ganska hög nivå i sig om hon får ut en IFK Norrköping. Sen finns det några som är så här på gränsen, kan bli jättebra, får det tuffare, det är svårt att veta. Men det är några klasser man har fått in.
Vilka behöver verkligen fungera för att man ska lyfta sig en nivå mot förra säsongen?
Skulle säga backlinjen egentligen. Där finns det ju några nyförvärv, bland annat en tjej som vi kommer att få höra mer av här senare i programmet, Maja Regnos-Valcic, som har kommit från Örebro och känns som en viktig pusselbit med tanke på att man har tappat många försvarsspelare just. Det är ju tre av fyra egentligen i den här fyrbackslinjen är ju nya om man ska se det från förra året egentligen. Med Ebba Hamfast är ju den konstanten i den lagdelen kan man säga.
Det är lite intressant att man kan båda se Ebba som en konstant i backlinjen som har väldigt mycket nytt runt sig. Men man kan också titta på anfallssidan där Vilma Leidhammar är konstanten och har massa nytt runt omkring sig.
Så är det. Det säger väl lite grann också om vad som har hänt under vintern, att det har varit en väldigt stor omsättning. Man har tappat, snedsträckt, släppt ett ganska stort antal spelare för att bygga nytt på något sätt. Och det är mycket nya spelare som ska in i det här och det ska funka. Liksom, får man det att funka bra, då kan det bli en rätt okej säsong. Får man det inte att funka, då kan det bli tufft och slitigt. Nu tror inte jag att IFK kommer att åka ur. Jag tror de är för bra för att hamna på de två bottenplatserna, men man kan få kämpa i botten om man inte får det här att funka. Man kan bli någonstans mot mittenlag ungefär, skulle jag säga, om man får ett bra flow i det.
Visst är det så att starten är ganska tuff också för Norrköping?
Den är ju där, som sagt, efter Häcken är det väl Djurgården hemma, tror jag. Det är inte den enklaste hemmapremiären heller. Sen har man som sagt ett betydligt tuffare schema i starten än överlag sen, även fortsättningsvis, än vad man hade förra året. Så att just det där att man får den där liksom lite lätta flowet in i säsongen som man fick i fjol, som man kunde reda på hela året, det ser man inte riktigt i år att man ska kunna få på samma sätt. Och sen kan det också ta lite tid att bygga ihop det här nya, så att jag skulle gissa på att IFK Norrköping kanske har en tonvikt på poängskörd i senare delen av säsongen snarare än i början.
Hur ser du på att man går in i säsong med en trupp med 18 spelare plus 2 lärlingar? Om vi pratar utespelare.
Precis. Ser man förra året så var ju IFK väldigt, väldigt förskonad från skador. De har varit faktiskt ett par år även innan dess. Så att, har man det, så är det ju en trupp som funkar alldeles utmärkt. Och man får ju en bra konkurrens. Man har ju sitt F17-lag med, om man har några spelare utlånade som man möjligen skulle kunna plocka tillbaka om det är kris och så vidare. Men det är klart att det är på gränsen är det tunt om det. Så att man får man lite skador och så, då är man ganska sårbart. Så är det ju såklart.
Det känns som att man skulle kunna hamna i ett läge där Popperyd, den nytillträdande sportchefen, behöver agera ganska bestämt under sommarfönstret.
Beroende på hur det går första delen av säsongen såklart. Men absolut.
Man får skador.
Så är det absolut. Såklart, får man liksom saker att flytta, om man inte har så mycket skador, då kan det vara ganska skön nivå på truppen. Men man måste ju också få träningarna att funka och få en bra liksom, blow flow i träningarna. Så man har väl, brukar ge chansen till F17-spelare som får med att träna, så man får ihop, så man får en bra träningsmiljö. Så att säga. För det är ganska viktigt i det här sammanhanget, så man inte får få tränare, eller spelare där, för då kan det bli ganska tufft.
Ja, och det handlar inte bara om numerär utan om kvalitet också. De spelarna som kommer upp behöver ju vara tillräckligt redo för att man inte ska tappa tempo och så vidare.
Så är det definitivt så. Men som sagt, är man förskonad från skador som man var de sista åren, då kan det vara en helt okej numerär. Men får man lite skador och avstängningar och så, då kan det bli tufft såklart.
När du ser på truppen, har du någon joker som du tror kan bli säsongens genombrott?
Den kom så här på uppstuds.
Ja, det gör det.
Ja, det är bra. Jag gillar sånt. Då slänger jag fram att om Alexandra Hellekant funkar på kanten, så har hon är ganska giftig och målfarlig när hon får flytet. Hon som hon hade när hon spelade lite på lägre nivå när Häcken högerna exempelvis. Får hon det att flyta, så kan hon bli en joker i Norrköping. Mm.
Maja Regnås var otroligt imponerad av Victoria Weber.
Så är det, hon är lite yngre. Skulle hon få chansen? Hon spelade till och från några gånger. Hon startade några matcher i fjol, inte jättemånga, men jag tror att hon har mycket potential i sig.
Mm. Nu kommer den vanliga försäsongsfrågan. Vad tippar vi det här laget?
Vi tippar dem på 9:e plats just nu.
Så samma som förra året?
Exakt så. Ja. Jag sticker inte ut.
Full ombyggnad, men ingen rörelse uppåt.
Exakt, och inte neråt heller då?
Nej, absolut. Bra. Vi bevakar såklart premiären på plats på Bravida Arena. Eller?
Bravida Arena.
Ja, det känner ju du till.
Jag känner till den. Jag har varit på 6 matcher i rad, tror jag. Men jag tror inte, eller jag kommer inte vara på den här faktiskt.
Nej, vi bryter trenden.
Sviten bryts. Det känns lite jobbigt på ett sätt. Men det är skönt att slippa Bravida, men jag har åt den där resan några gånger nu. Så att jag kan gärna lämna över den.
Mm. Och nu ska ni få lyssna på vårt möte med Maja Reynos Valcic. Det kommer här. Då säger vi välkommen till poddens första gäst den här säsongen från IFKs damlag, Maja Reynos Valcic. Välkommen.
Tack, tack.
Hur är läget?
Det är bara bra.
Nu är det några dagar kvar till den allsvenska premiären för damerna. Ni åker till Göteborg och möter nyss Champions League-kvalande Häcken i premiären. Hur är läget inför den matchen?
Nej, men det ska bli otroligt kul att få komma igång med tävlingen igen. Vi har väntat länge på det, speciellt eftersom vi inte spelade Svenska Cupen nu på försäsongen. Så det ska bli otroligt kul. Vi alla är väldigt taggade. Och sen, vi har inte riktigt börjat snacka så mycket om den matchen än eftersom vi har haft folk iväg på landslagsläger. Men vi ser fram emot det väldigt mycket.
Hur mycket fas är ni i IFK då? För ni har ju också värvat sent, fått ihop laget sent och sen så har ni inte riktigt kunnat träna. Vi såg i genrepet att ni inte kunde ställa upp med ordinarie lag till exempel. Var är ni någonstans just nu?
Men jag skulle vilja säga att vi är på väg, men vi är inte där än. Kanske inte det optimala inför en premiär nu på lördag. Men det är ju som du säger, vi har ju värvat rätt så sent och det är många nya, så att det är ju inte bara heller, och det ska man komma ihåg. Så att man måste nog ha tålamod också och låta det komma.
Vad förväntar du dig av de första veckorna av säsong och laget?
Att det kommer vara tufft i en början. Speciellt eftersom vi möter Häcken nu i början också. Men vi har samtidigt inget att förlora. Men att vi måste ha tålamod med det vi gör. Och tro på vår idé. Även fast det kanske inte går helt som vi planerar. Inte för att vi inte kommer göra det, men ifall det skulle vara så.
Mm, så det gäller att inte tappa huvudet då?
Exakt.
Vad har varit nytt för dig som kommer från Örebro med IFKs sätt att spela den här säsongen?
Det har ju varit mycket nytt. Det finns liknande delar som jag tar med mig från min tidigare klubb. Men det är ju mycket nytt med många nya relationer, nya ledare. Så att det är väldigt mycket nytt både vid sidan av planen och på planen. Men någonstans har man ju också sin ryggsäck som man liksom bara fortsätter bygga vidare på.
Men för dig som mittback, vad gör ni annorlunda gentemot hur det var i Örebro?
Nej, men det är lite olika hur rollen ser ut. Vad man har för ansvar och hur man ska... Alltså lite så här, principen är de samma men det är ändå lite olika. Så att det har varit lite nytt för mig att tänka om. För jag har ju mycket... Jag går mycket på liksom min rutin, men då kan det vara nya grejer som inte ska göras på samma sätt här. Liksom.
Vilken är den största omställningen? Var är det liksom ryggmärgsreflexerna inte hjälper dig längre?
Ja, den är svår att svara på. Men till exempel så hade vi också ett annat spelsystem i Örebro. Så det är ju, och jag hade en utgångsposition som kanske ibland mer till höger i en fyrbackslinje eller till och med i en fembackslinje, så att det skiljer ju sig. Men med all erfarenhet man samlar på sig så har man ju mer och mer i ryggsäcken.
IFK spelade också mycket med en trebackslinje eller fembackslinje förra året. Nu ska man gå till fyrback. Vad är beskillnaden i uppgifterna? Vilken kravbild blir det när ni spelar med fyra försvarare?
Fyrback jämfört med femback så blir det en mindre där nere liksom, och det blir lite mer yta att täcka. Måste jobba mer kompakt med backlinjen, flytta över mer. Men också huruvida man kan kliva eller falla, liksom. Det skiljer sig rätt så mycket.
Nu när du har kommit in i ett nytt lag också, är det några av lagkamraterna som har överraskat dig så här på försäsongen?
Ja, det är väl rätt så många med liksom små egenskaper som man inte hade koll på sen innan. Men en spelare som jag blev väldigt imponerad av är Victoria Weber. Hon har en enorm potential, väldigt teknisk och högt alltså IQ på planen. Så hon har verkligen imponerat trots sin ålder.
Kände du till henne sen tidigare?
Inte jättemycket. Jag kommer ihåg att hon, om jag minns rätt, så kom hon in matchen vi spelade i Örebro förra året. Men inte mer än så.
När i träning kände du att hon hade något extra?
Det var rätt så direkt när vi körde smålagsspel och så. Hon har en otrolig teknik på mindre ytor.
Klassisk fråga så här på försäsongen, precis före en premiär. Hur tippar du Allsvenskan? Vilka vinner?
Jag tror Häcken vinner.
Var hamnar IFK?
IFK hamnar högre än förra året. 7-8.
Nu tänkte jag att vi skulle blicka tillbaka lite och titta på den väg som har fört dig hit till Norrköping idag i april 2024. Du fyller ju snart 25, född 99 i Örebro. Berätta om din bakgrund. Hur var din uppväxt?
Min uppväxt var väldigt bra. Jag har två stora systrar och en mamma och pappa. En väldigt tajt familj. Och vi växte upp nära till en fotbollsplan. Båda stora syrorna spelade fotboll och pappa var även tränare för ena syran. Så att det var lätt att komma in på den vägen. Och började i min moderklubb som heter IK Sturehof. Där ja, jag spelade och älskade det från första sekund.
Vilken roll hade idrotten i er familj då? Om du hade två stora systrar som också spelade och en pappa som var coach.
Nej, men en väldigt stor roll. Det var ju mycket idrott hit och dit. Och det var olika idrotter också. Så att det var vi en väldigt idrottsfamilj skulle jag säga.
Mm. Höll du på varandra också?
Ja, när man var mindre testade man ju det mesta. Men jag höll i med pingis och fotboll.
Pingis alltså?
Ja, min pappa är gammal pingisspelare. Så att det var en av oss barn som föll för det.
Varför blev det fotbollen till slut?
Nej, men när jag stod där inför ett vägskäl och när jag var tvungen att välja för att jag blev lite äldre så kände jag väl att det var fotbollen som jag innerst inne älskade mest. och tyckte var roligast. Så därför blev det så.
Var det ett svårt val?
Det var ett svårt val, fast ändå inte. Det var jobbigt att behöva sluta med pingisen, men jag ångrar inte mitt val idag.
Nu har du många års erfarenhet av fotboll på svensk toppnivå. Vem är du i ett lag?
Ibland skulle jag nog förklara mig som en liten clown. Jag är väldigt utåtriktad och gillar att få andra att skratta och gillar själv att skratta. Men också en ledande roll. Jag gillar att ta hand om mina lagkamrater och göra alla runt omkring mig bättre. För då tror jag att vi når toppen tillsammans.
Varför blir du mittback?
Ja, det kan du fråga min spelutbildare i Örebro län. Nej, men jag var alltid inne mittfältare eller lite offensiv inne mittfältare när jag var yngre. Eller ja, liksom när man ändå hade en position. Men sen när det var distriktslaget någon gång där så testade vi mig som mittback och så gick det väl tydligen helt okej för mig. Så att då fortsatte det där på det spåret.
Var det något du ville själv? Det låter som det skaver lite.
Ja, lite. Jag kan tycka att inne mittfältarsrollen är ändå den roligaste. För man är delaktig överallt. Det blir ju inte samma anfalls liksom delaktighet i en mittback.
Nej.
Men det fina med inne mittfältare är ju att du får både det defensiva och offensiva. Det får du ju också som mittback såklart, men det blir lite mer defensivt. Mm. Men jag trivs där jag är nu också.
Tror du att det var rätt val för dig?
Ja, det är en svår fråga, men eftersom jag ändå har fortsatt och hållit mig i allsvenskan så måste jag nog svara ändå ja på det.
Mm. Men när du var 12 och valde fotbollen så var det kanske en Malin Moström-typ du ville bli istället för en Nilla Fischer.
Ja, exakt. Det var nog inte tankar på mittback då, nej.
Vad har du gjort att lägga den där offensiva nummer 10-drömmen i hyllan?
Det är inte så mycket jag tänker på så. Utan jag tycker ju att jag kan få in offensiva delar i mitt spel idag också. Jag gillar att spela mycket på marken och längre bollar. Och liksom spela sig ur situationer. Kan gilla en hög press och locka fram motståndarna. Så att jag har nog med mig mycket av det i mitt spel idag också.
Mm. Vad hade du för förebilder när du liksom började följa fotbollen utanför din egen lilla bubbla i moderklubben när du var liten? Vilka såg du upp till och vad var de stora liksom idolerna?
Nej, men man kollade ju alltid på landslaget. Man kollade också mycket på KIF Örebro då när jag var yngre, som var stora laget i stan. Och det fanns många, många svenska, men också många från utlandet som var imponerande. Som man sen också har fått möjligheten att spela med också när man kom upp. Jag tyckte ju alltid att Marta var en otrolig förebild. Både på och utanför planen för allt hon gör. Så att, ja.
Det spelmässigt är lätt att förstå varför man imponerades av med tanke på hur otrolig hon var under dina uppväxtår och under hennes topp och karriär. Men vad var det med hennes personlighet och utanför planen som du såg som du gillade?
Men jag tycker hon är en bra förebild vad gäller att varje tjej ska våga tro på sin dröm att spela fotboll. Att man inte ska vara rädd för att göra det man vill. Damfotbollen kommer nu på riktigt. Och ja, att man helt enkelt ska våga.
Vågade du drömma om det när du var liten?
Ja.
Var det självklart att man kunde göra det? Drömma om att bli fotbollsspelare?
Nej, det tror jag inte. Men för mig handlade det nog mycket om folk runt omkring mig. Familj och vänner och mig själv i slutändan. Att jag verkligen älskade det och ville hålla på med det. Så att då är det väl egentligen upp till mig.
Hur blev du? Det låter som att du blev uppmuntrad av folk i din närhet. På vilket sätt och på vilken stöttning hade du?
Nej, men jag har ju alltid älskat fotboll. Och sen när man får det går bra när man är yngre och man är duktig och man får liksom den berömmen som man behöver i ung ålder, som när man är osäker och liksom den vägen, och att man får kanske gå upp ett lag och spela med de äldre eller sånt. Och sen också mitt steg när jag tog klivet till en ny klubb från min moderklubb, då till KIF Örebro alltså.
Mm.
Det var också, det kändes hela tiden som att det är möjligt om jag bara ville.
Har du mött motstånd? För ibland så när barn berättar om sina drömmar att jag vill bli proffs i det här eller det här, får man höra att men det går inte, det kan du inte göra. Har du mött sådana?
Ja,
berättar.
Tyvärr. Nej, men man har ju varit mycket på, eller det är ju, jag tror det är många som inte förstår att damfotbollen verkligen är på gång och att man att det inte är omöjligt och att det finns fler möjligheter till det idag än vad det fanns för till exempel 10-20 år sedan. Men jag tycker det är fint att man vågar drömma.
Kan du fortfarande mötas av sån attityd? Att man ifrågasätter varför man satsar på en elitkarriär i fotboll som damspelare?
Ja, det kan man ju. Det är ju alltid mycket herrar.
Kan du ge något exempel på när du har hamnat i sådana diskussioner?
Nej, men jag upplevde det mycket när jag jobbade vid sidan om fotbollen. Att man inte kunde tro att jag var en elitidrottare för att jag var en tjej.
Hur reagerar man på när man får sådana kommentarer? Vad tänker du?
Det är synd att säga, men man är ju lite van. Men man blir lite less, det blir man. Men samtidigt så, jag tar inte åt mig så mycket. För då känner jag bara att den här personen förstår bara inte.
Mm. Ser du några förändringar i attityder? Du har ändå varit elitspelare nästan 10 år snart. Ser du några förändringar i attityden?
Nej, men det gör jag verkligen. Det blir bättre. Och det ska det ju bli. Men det känner jag att det är skillnad. För att det är fler idag som lever på sin fotboll. I yngre åldrar också. Och det satsas mer över hela Sverige. Så att, absolut.
Du har spelat fotboll på heltid sedan starten på 2023. Jag gör det nu också i IFK.
Mm.
Klubben har ju också som vision att om 3 år, 2027, ska hela truppen kunna göra det. Vad tycker du om det, eller den ambitionen som klubben har?
Jag tycker det är en jättebra grej, men också en självklar grej. Mm. Som jag har varit inne lite på. Det är dags, liksom, känner jag.
Lönerna såklart måste upp,
ja,
för att man ska våga ta steget och leva på fotbollen,
ja,
endast.
Gud, ja.
Hur gjorde du sådana överväganden när du tog ditt steg?
Nej, men jag kände att, för då, det var en jobbig period att kombinera mitt jobb som sjuksköterska i Örebro och fotbollen. Och jag kände att vill jag satsa så är det här och nu. För sjuksköterska...
Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Yrket kommer finnas kvar länge. Det kommer jag jobba med sen. Men liksom fotbollen är här och nu. Och även fast ekonomin inte var på topp så tyckte jag att det var värt det. För min hälsa och alltså mitt fotbollsspelande skull.
Varför behövde du göra det för din hälsa?
För det var väldigt påfrestande att ha dubbla jobb. Och sjuksköterska specifikt är väl kanske inte det bästa jobbet att kombinera med. Jag jobbade på en akutvårdsavdelning som det var väldigt högt tryck på. Mycket tunga patienter. Alltså väldigt sjuka patienter. Som liksom tog mycket av ens fysiska och psykiska liksom förmågor. Så att man blev ju väldigt dränerad av det. Med att kombinera samtidigt.
Mm. Och istället för att få återhämtning mellan arbetspassen skulle du spela elitfotboll.
Exakt.
Hur fungerade det?
Ja, det är svårt att svara på, men det fungerade ju på något sätt. Men jag tror, ibland brukar jag ställa mig frågan vad, hur mycket mer hade jag utvecklats om jag inte hade kombinerat. För det kan jag än idag undra. För det var ju också för att få till att kunna jobba, så var jag ju tvungen att jobba när vi var lediga från fotbollen. Så då fick jag inte den mentala återhämtningen eller fysiska heller. Så att det var ett svårt val, men ändå ett väldigt enkelt val.
När du slutade jobba, vilka skillnader såg du? Vad hände med dig som fotbollsspelare då?
Men först och främst hade jag mycket mer energi till allting. Jag orkade vara den här glada, utåtriktade Maja. Jag tog också kliv på planen. Alltså att jag utvecklades för att jag hade mer energi till allting. Det är liksom allting från att orka koncentrera sig på träningarna till att faktiskt utföra det på match. Så att det var ändå en stor skillnad jag kände.
Har du varit vid någon vägskäl som hade kunnat ta dig till en annan plats än att vara fotbollsspelare idag?
Nej, jag tror inte det. För mig har det alltid varit fotbollen. Sen jag var liten i min första klubb och från första fotbollsskorna så har jag alltid älskat det. Och sen längs vägen har jag ju såklart utbildat mig och jobbat, men jag har hela tiden vetat att det är fotbollen jag vill hålla på med.
Mm. Vilken var första motgången i karriären?
Den största riktiga motgången var väl när jag drog mitt första korsband.
Då hade du ganska nyligen tagit in i KIFs allsvenska trupp.
Mm.
Vad gjorde det med dig?
Ja, det gjorde mycket med mig. Nej, men det var en ordentlig käftsmäll. Det var någonstans att börja om från början. Och gå en väg som jag inte hade någon aning om. Det var mycket frågor och mycket rädslor. Men det gick. Och jag kom ju ut starkare av det.
Vad var de största frågorna och rädslorna du hade då som tonåring med en svår skada?
Främst var det väl om man skulle komma tillbaka till fotbollsplanen. Det finns alltid folk som pratar och man har hört det längs vägen, speciellt eftersom jag har haft två korsbandsskador, om det är så klokt att hålla på med fotboll och så. Men det har inte varit någon fråga egentligen för mig, utan det har alltid varit tillbaka jag vill. Men sen också såklart alltså hela processen av en korsbandsrehabilitering och hur man ska klara det och så.
Varför var det så självklart för dig att bara alltid komma tillbaka, att vara fotbollsspelare?
Jag tror bara från botten av mitt hjärta att jag älskar det så mycket.
Och så hur tog det när folk ifrågasatte valet och undrade om du inte skulle göra något annat?
Nej, men det har jag alltid blivit väldigt irriterad över. För jag, även om det kan sägas med kärlek, så tycker jag att det är upp till mig och att det känns lite nedvärderande på ett sätt.
2020 så drog du av korsbandet igen. Var det någon skillnad andra gången?
Jag skulle säga så här, det var värre psykiskt för att man visste allt vad det innebar. Men också lite enklare på det sättet.
Just för att du visste vad det
innebar? För att jag visste vad jag skulle ställas emot och vad som komma skall. Men också liksom, då blev det ju också mycket mer om jag, alltså ifrågasättande utifrån. vad som var bäst för mig och min kropp liksom.
Mm.
Men det var otroligt tungt när det hände, för att även om det inte gjorde lika ont när det hände som första gången, så visste jag inom mig vad det innebar. Och den smärtan kommer jag nog aldrig glömma. Jag önskar inte ens min värsta fiende en korsbandsskada.
Jag läste en intervju där du berättade om liksom hemresan från matchen i Vittsjö. Att det var en otroligt lång bussfärd. Hur tänker man i ett sånt läge?
Alltså, där och då finns det ju inte så mycket att göra. Men det är otroligt mycket tankar om. För då hade ju matchläkaren sagt till mig att han inte trodde att det var någon fara. Han hade trott att min knäskål hade hoppat ur led. Men innerst inne visste ju jag vad det var. För jag kände igen det.
Mm.
Så det var mycket... Bara, jag ville bara hem till mamma och pappa och gråta. Det var typ så.
Vad tänker man om... För då var du 21 och en ganska viktig fas av din idrottskarriär. När man är på väg in i liksom, etablerat på riktigt. Mm. Och liksom göra sig till den spelare man kommer vara sen under karriären. Vad tänkte du om framtiden då?
Då kände jag, är det värt det? För då var jag så långt ner. Jag var på botten. Men sen gick det rätt så snabbt med operation och allting. Fick jättebra hjälp. Så sen så släppte bara de tankarna. Och sen var det bara på igen. Och köra och rehabba dag ut och in. Så, men det var en kort stund där som jag vet att jag verkligen tänkte vilja utsätta mig för den här risken igen.
Mm. Vilka risker tar du när du nu har två operationer på ett knä?
Det knät är ju inte sig likt, så det är klart att det är en risk. Men jag gör ju allt jag kan för att förebygga. Med mycket rehab, mycket knäkontroll och så.
Mm.
Så att jag gör allt jag kan.
Har det förändrat dig fysiskt någonting att skada dig knät två gånger? Man kan ju tappa explosivitet och så. Vad har det inneburit för dig?
Ja, men just det, alltså tappa explosivitet känner jag att jag har gjort. För man jobbar ju jäkligt tungt med rehaben liksom. Så att det blir mycket tyngre, för man måste bli stark för att klara sig. Alltså för att klara testerna till slut och komma tillbaks. Så det blir lite motsägelsefullt om man kan säga så. Men så lite speed och lite så har jag tappat. Men jag har också blivit mycket starkare känner jag. Både psykiskt men också fysiskt.
Mm. Hur har det förändrat dig som person då? Gå igenom de här två stora motgångarna och skadorna.
Jag känner att jag har blivit en... Alltså, jag växt otroligt mycket av det. Jag säger inte att jag... Jag skulle ju helst ha sluppit det. Men nu i efterhand så har jag växt otroligt mycket. Och känner att jag kan hjälpa till när folk är i samma situation. Det har varit situationer där kompisar har skadat sig och då känner jag att jag kan finnas som ett enormt stöd till dem. För jag vet exakt vad det innebär.
Mm.
Så på så sätt är det ju positivt. Och man får en annan syn till fotbollen också.
Mm.
Man tar inte för givet som man kanske har gjort. Man vet vad det innebär att vara skadad. Även om man ser en lagkamrat sitta med en liten skada så man förstår att inte ta något för givet.
Mm.
Och att uppskatta att man är frisk och hel.
Mm. När du lämnade KIF Örebro nu så tackades du av som en klubbikon på hemsidan. Vad betyder det för dig att få den avtackningen?
Det kändes bra. Det är ju ändå... Jag var ju i klubben 9 år tror jag totalt, så att det är en klubb som jag håller varmt om hjärtat, såklart. Som jag har spenderat väldigt många år hos.
Varför ville du vidare?
Nej, men jag kände att det var dags för mig. Som sagt, jag hade varit där länge och kände att jag måste utmana mig själv nu. För man blir väldigt bekväm där och då blir man ingen bättre fotbollsspelare. Så det var egentligen därför.
Och nu då, som jag var inne på tidigare, så är det snart 25 på väg in i det som brukar vara en idrottares absolut bästa år, mellan 25 och 30. När man både har fysiken, erfarenheten och fortfarande liksom, till och mycket skicklighet. Vad drömmer du om inför den perioden i din karriär?
Jag drömmer om att bli så bra jag bara kan. Få se vart det här tar mig. Men att jag vill det här. Och jag hoppas att jag kommer ta stora kliv här i Norrköping. Vilket jag tror. För det är bra förutsättningar här. Så att jag bara tar det som det kommer. Och hoppas på det bästa.
Med de orden så får jag tacka för att du gästade podden. Mycket trevligt att ha dig här och lycka till i premiären mot BK Häcken på lördag.
Tack så jättemycket.
Med det så går vi vidare till herrarnas allsvenska och IFK Norrköpings rätt tunga start får man säga.
Tror du folk vill lyssna på det här verkligen? Det vill de kanske.
Ja.
Där är eländet.
Vi rotade ju alla säsongstarter sen Allsvenskan inleddes och IFK har aldrig börjat så här svagt.
Så är det.
På två matcher.
1-8 är ju tuffa siffror alltså. Sen tycker jag man får bryta ner matcherna en i taget. Malmö 1-5 är ju värre siffror, men den matchen fanns ju någonting att ta med sig från tyckte jag. Jag tyckte att IFK hade liksom tendenser i den. Lite liksom kanske naivt spel mot ett väldigt, väldigt starkt Malmö, men man ville ju någonting och det såg ut som det fanns någonting att bygga vidare på, framförallt kanske lite offensivt, att man hade lite, ja, man ville lite framåt och fick skapa en del halvlägen och sådär, men man var liksom förstårbart bakåt och öppnade sig för mycket. Men man tänkte ändå mot ett Mjällby som förvisso är bra och svårt, och det ska man inte sticka under stormen, Strandvallen, inget man åker till och liksom bara plocka poäng, men man tänkte ändå att om IFK kan bygga vidare på där så kanske man kunde göra en bra match där nere och kanske få med sig någonting i alla fall, men det här var ju fem resor värre, det fanns ingenting.
Vi satt här och var ganska positiva för en vecka sedan. Men,
så positiv man kan vara efter 1-5 såklart, men det så fanns ändå saker att ta med sig från den matchen som jag tycker finns vissa positiva bitar i alla fall som man inte ska liksom blunda för trots 1-5.
Ja, men precis, jag menar, man var relativt positiv för att vara en 1-5 förlust.
Precis.
Det var nästan så att jag tittade mig själv i spegeln efter matchen och var jag för optimistisk i krönikan, borde vi ha motorsågat varit framme mer, men jag tycker ändå att man landar hyfsat rätt i den analysen.
Han måste vara saklig också, så att säga. Och det var vi tycker jag.
Men nu finns det ju inte någonting att hålla sig i. Det här var ju som, man kan gå igenom spelmoment för spelmoment och så löste man inte. Det enda som typ kommer undan med godkänt betyg är Oskar Jansson.
Så är det, för att han fick rädda en hel del av denna straff och rädda friläge och det var tre i ribban va. Så att, nej, det var en mörk eftermiddag i Sölvesborg kan vi säga, eller utanför Sölvesborg i för IFK Norrköping. Det är väl ganska uppenbart insatsmässigt, resultatmässigt.
Vad var det som allting hände då?
Vad hände inte tänkte jag säga, men alltså IFK var ju inte, såg ju svagt ut redan från start egentligen, fram till det här förskräckliga 1-0-målet när Kevin Hage Jansson spelar helt galet in i mitten. Jag vet inte riktigt vad han sysslar med där, om man ska vara helt ärlig. Totalt öppen gata för Mjällby att rulla in 1-0, och sen är ju inte IFK med i matchen efter det. Det känns som att någon liten period i slutet av första halvlek kände man att kanske man kan komma in och göra någon bättre andra halvlek, att det kan liksom, man kan närma sig i alla fall, men så var det ännu värre i andra halvlek.
Du har ju sett det här laget över lång tid. Är du förvånad eller känner du igen de här tendenserna att hänga med huvudet och vika ner? Det känns som att all energi gick ur.
På något sätt. Man har säkert sett det förut, man har varit med så länge. Så sånt här händer ibland, absolut. När kollektiva kollapser, och ibland kan det vara svårt att förklara vad som händer mentalt när någonting liksom går emot så här, såklart. Men det såg inte bra ut, det såg inte roligt ut. Om man ska hitta någon jämförbar match, jag har ingen så här som man kommer på sig på rak arm som man kan säga att... Ja. Så, där man liksom kan hitta samma grej så. Jag funderar på någon så här Rickard Norlins sista match, Degerfors borta, den var inte rolig heller, så det var inte IFK bra, men det här kändes som att ja, det var nog ett snäpp värre faktiskt. Så jag tror IFK på ett sätt ska, man måste ju analysera såklart vad som hände, men sen är det nog bara liksom släpp där och gå vidare på något sätt. Det är ingenting att haka sig fast vid, för det var så pass svagt.
Man vill ju ha ett ledartyp i det läget som rycker upp laget och som biter ifrån när man får en sån där motgång. Vilka är spelarna som du förväntar sig ska ta tag i de delarna?
Arno Traustason är en sån spelare som ska gå i täten och som har det här temperamentet för att ta tag i det. Kristoffer Nyman kanske inte är den personligheten rent, om vi pratar liksom gap och skrika och ser på det sättet, men han kan ju liksom ta tag i det utifrån sitt sätt att spela och sitt sätt att vara på planen. Så han behöver ju vara också som lagkapten givetvis. Sen finns ju nya spelare som Max Watson, känns som en spelare som ska kunna liksom också ha rutin och kliva fram när det behövs. Man saknade mest där det talat i den här matchen. Jag tror att IFK känner det också, att det var inte i närheten av bra nog. Var det 16-1 i avslut i andra halvlek var till Mjällby?
Så var det. Ja. Jag kollade, efter matchen var det 0-11 i XG på ett spel för IFK Norrköping. Det är ju ingenting.
Så är det, det säger väl allting. Ja, det går ganska enkelt att analysera den här matchen. Det här var inte bra helt enkelt.
Men det finns ju, startelvan har ju varit en snackis. Hur ser du på laguttagningen?
Alltså grejen är alltså att IFK gjorde en okej match mot Malmö. Man förlorade med 1-5. jag kan förstå tanken att man vill liksom ge samma lag chansen en gång till. Alltså, man kan inte, alltså, man byter kanske inte lag var och varannan match bara för att någon har varit lite sådär. Man måste ju tro på det man tar ut på något sätt också. Det kan jag köpa. Däremot när det varit så svagt även den här matchen, nu kanske man behöver göra några korrigeringar för att det är en ganska jämn trupp. Det blir konstiga signaler om man inte liksom, om inte några andra får chansen när man har varit så pass svag två matcher i rad resultatmässigt och den här spelmässigt. Så att jag känner som att Andreas Alm kanske, jag kanske kan köpa att han tar ut ungefär samma elva två gånger i rad, men den här tredje nu mot Gais så behövs det händas någonting tycker jag i startelvan.
Vad skulle du vilja se?
Jag tjatar om det, Isak André Sigurd Geirsson. Ja. Jag tycker han ska spela. Han har varit bra i sina inhopp, både faktiskt mot Malmö. Och han var väl en liten ljusglimt i Sölvesborg också, vill jag påstå. Han ändå kom in och gjorde lite. Det var ingen roligt läge att komma in i såklart, men det fanns lite runt honom i alla fall under det inhopp han gjorde. Så att jag tycker han ska få chansen nu. Det känns som att det är dags för det.
Det svåra tycker jag är framförallt in i mittfältet. Vilka orkar, kan ha 90 minuter i sig? Vilka kan man starta? Det känns som att den som har fått mest speltid och som borde vara i bäst matchform är ju Dino.
Så är det, absolut.
Och ja, Trasten i någon mån. Men samtidigt var ju inte hans inhopp kanske det bästa, men vad tar man vägen? Dushako har inte spelat mycket under den här försäsongen i Norrköping. Så vilka planer man än hade när man satte truppen i januari har man inte kunnat känna på alls.
Det är ju så, för att det är ju den lagdelen där det saknas mest spelare och saknas mest spelare, ja, under ganska lång tid med. Det är både långtidsskadade spelare och de som är borta liksom den här våren eller ja, vintern och våren. Så att det är klart att det har varit en lagdel där man har fått kämpa lite för att pussla ihop det. Dino har ju spelat med som du säger, men hans inhopp senast var inte heller bra. Dock ett väldigt otacksamt läge att komma in när IFK var rätt svagt som det var, men jag skulle säga att Trastosson är väl ganska given normalt sett till vad han kan tillföra det här laget. Sen är bara frågan om man ska spela som sex eller om man ska högre upp i plan och vara kanske mer någon slags bakom anfallare som Totte. Så. Jag vet, det är väl den stötestenen vi har pratat om ganska ofta.
Ja, nu inledde han ju som sexa, blev övergiven av alla. Mm. Det har också varit en snackis. Och det var något som man reagerade på direkt. Att,
väldigt ensam blev.
Ja, men när Hög Jansson droppar ner så var det ingen runt Trasten. Så,
och alla andra försvann framåt, så att han var där ensam.
Jag hade svårt att se vad man ville ha ut av det där spelet överhuvudtaget. Mjällby satte ju väldigt tidigt en väldigt tydlig press med minst fem spelare. Man mötte upp IFK. Och man hamnade i ett läge där ena halvan av laget ställer upp sig för att försöka spela sig igenom och andra halvan trycker upp som att man vill förvänta sig ett längre spel. Och så står Traustason i mitten.
Det blev så. Alla analyserat ungefär så. Det känns som det så det såg ut i alla fall. Sen om det var avsikt att det skulle bli så, jag vet inte. Men det kändes konstigt i alla fall. Och Mjällby fick ju husera ganska fritt där till slut och kunde ju skapa hur mycket som helst egentligen. Ett tag var det ju nästan jobbigt att se det faktiskt.
Mm. Men kan man ha en front fyra med Vito, Pritcha, Nyman och Björke? Så finns det tillräckligt många som kommer vilja involvera sig i spelet där? Eller handlar det om instruktioner?
Det handlar om instruktioner också, hur man sätter upp laget såklart. Men det tror jag definitivt man kan ha. Men det gäller också att man får ut, alltså att man använder laget och att man instruerar laget på det sätt som gör att man inte hamnar i det läge som man gjorde i Sölvesborg på Strandvallen. För där blev som sagt Traustason blev nästan extremt ensam periodvis. Det såg inte enkelt ut för honom att hantera den biten.
Jag vet inte, oftast när man ser lag som droppar ner i backlinjen med en extra spelare, då är det ju ofta från ett 4-3-3 till exempel. Det är ju sällan man plockar en av de två ensamma sexorna och så, ja.
Så är det, ja. Det var mycket som inte kändes. Jag tror att IFK Norrköping också är medvetna om från ledarstab till spelare och alla att det här var en kollektiv kollaps, som man får säga så. Det kändes som att det började inte bra, sen var det ett fruktansvärt mål man släpper in till 1-0 och sen det känns som att Andreas Alm sa det ganska bra i intervjun faktiskt, att alla såg ledsna ut. Det var som alla bara sjönk ihop på något vis och sen kom man aldrig ur det på något sätt i hela matchen egentligen.
Hur mycket är det tränarens ansvar att lösa det där i halvtid?
Det är ju till viss del tränarens ansvar, sen är ju spelarna elitspelare i fotboll också. Handlar väl om deras sak också, så att säga. Det är kollektivt också, skulle jag säga. Det handlar väl om allas ansvar i det, att inte se ut som man gör i andra halvlek. Framförallt inte eftersom de så dålig första halvlek, för den var ju svag, men andra var ju ännu värre. Där har man ett ansvar att inte se ut så en halvlek till egentligen.
Mm. Vad betyder den här matchen mot Gais på söndag?
Jag gillar ju inte att prata om måste-match i omgång tre. Det blir så här fåntrattigt. Tre poäng, det handlar om lika mycket som det är längre fram under säsongen. Men som det här har utvecklats så betyder den här matchen ändå mer än tre poäng, skulle jag säga. För att IFK måste ju visa någonting. Alltså, dels behöver man poäng, tror jag, för det är en svår period matchmässigt även efter den här matchen. Så det här är ju den match man framförallt ser att det skulle kunna bli en tre poängare för att få lite lugn och ro. Så att utifrån det så är det ju en viktigare match än 3 poäng. Och det är också viktigt för IFK att visa någonting, att liksom det finns någonting att tro på igen och visa att det här var en engångsföreteelse. Det vi såg tendenser av mot Malmö är det som finns egentligen och det man liksom har i sig. Så jag tror den aspekten är det väldigt viktigt, att ta 3 poäng och att visa någonting som man kan ta med sig vidare in i fortsättningen här.
Både internt och externt, tänker jag.
Precis, i båda ändar.
I ett lag när man håller på att lära sig något nytt, förändra, ta till sig en ny tränares spelsätt och idéer. Någonstans på vägen behöver man se att det fungerar, att man får kvitton på att de mönster man tränar på ger effekt på matcherna. Och än så länge har IFK haft försvinnande få kvitton på att det funkar.
Så är det absolut. Kuppen var ju okej bitvis, men man hade ju inte det värsta motståndet heller att hantera där. Så att det är klart att det är så. Andreas Alm har inte fått någon smakstart in i det här, med tanke att det var lite rörigt här och han kom in ganska sent. IFK har byggt om, han har fått en trupp här som varit mycket skador och mycket strul på första säsongen. Så att, det känns som att IFK har mycket att jobba med och mycket att ta igen här för att komma iväg framåt här på ett bra sätt.
Men du som känner klubben, hur mycket tålamod finns det?
Om vi pratar tränare så tycker jag nästan att det är lite fånigt att börja prata om tränare i det här läget. Men jag förstår vad du menar. Alltså,
jag tänker mer på stämningen runt, liksom, att man vill se att det händer någonting och att man är på väg.
Jag förstår. Alltså, grejen är att jag tror att det finns ett visst tålamod i och med att man har hamnat där man hamnat igen. Men samtidigt så är det så att just den här, jag kallar det för missen som det blev med Glenn Riddersholm. Det blev ju inte bra, det blev inte rätt. Det vet alla, det var ingen matchning där. Och då fick man börja om och så hamnade man på ruta 1 igen. Det är klart att man måste se tendenser att det här är på väg åt rätt håll igen. För det har det inte varit på några år, om man ska vara helt ärlig. Rickard Norlings år vart första okej. Och sen insåg väl alla att det var ingen bra matchning där. Och så hamnade man fel igen med nästa tränarrekrytering. Så att det är klart att man måste få det här att gå åt rätt håll. Och man måste se att det finns tendenser till det man vill göra. Spela sin offensiva fotboll och lyckas och få den att funka. Och ta poäng på den och också utveckla de unga spelarna som man måste göra för att kunna sälja vidare också. Så att, ja, det finns lite att ta i.
En lång to-do-list för IFK Norrköping.
Så är det absolut. Sen som sagt, man, samtidigt som det är 1-8 på 2 matcher så är det också bara 2 matcher än så länge. Men som det såg ut senast mot Mjällby så finns det lite att fundera på för IFK Norrköping, det skulle jag säga.
Bra, med det så lämnar vi veckan och vi puffar för att ni såklart följer helgens matcher på nt.se med våra live-rapporteringar. Vi har reportrar på båda arenor och stort tack för att ni har lyssnat och Studio Peking är tillbaka nästa vecka. Tack.
Hej!
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina 3 första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar. Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!